Temat för idag, så det är vägval. Att välja väg. Och den här första bilden, den handlar, eller den är från Norge, från sommarens vandring i Jotunheimen. Och det var Gabi och Mimmi och jag som gjorde en vandring på en väldigt känd sån här led som heter, jag vet inte vad den heter, men man går över Besseggen. Besseggen är det namn som man känner bäst igen. Uppe på den högsta kullen eller berget eller toppen så går det ju en stig, och där finns då ett sånt här vägskäl med några skyltar. Det är alltså tre skyltar. Vi startar i den här som pekar till vänster. Vi kom från det hållet, från Memurubu, en liten landningsplats för en båt där vi kom i land. Och sen gick vi över berget och så var vi på väg mot Jendesheim. 16 kilometer över berget, men det var mycket upp och det var mycket ner, och det tog sina timmar. Det var en lång vandring, en mycket fantastiskt fin vandring också. Men där var det ju viktigt att man höll sig på vägen, eller hur? Och i Norge är det ju så väl, säkert i Finland också, så är det så här väl ordnat att det finns ett sånt här rött T där, som ni ser på de här skyltarna till vänster. Och det finns också ute längs stigen, fast det inte syns någon stig, så finns det en stig som är utmärkt med de här T. Och vi undrar, vad står det här T för? Och så tittade vi lite närmare någonstans och så såg vi att det är Norsk turistförening eller något som håller de här vägarna och stigarna på fjället utmärkta, så att turister och andra vandrare ska hitta fram. Och här kunde man ju, det var bara en sån här association jag fick, den här bilden, det här var en snygg bild och passar bra som inledning på predikan när man ska tala om vägval. Men vi ska flytta från berget i Norge till ett annat land. Och nu vet ni alla vart vi hamnar. Vi hamnar i Egypten. Jag kom nämligen på en sak. Och det är det att Moses och du har ganska mycket gemensamt. Det kanske man inte skulle liksom tänka så där i första hand. Han levde en helt annan tid och höll på med märkliga saker som vi nog inte riktigt kanske har upplevt. Men det finns likheter mellan Mose liv och ditt liv. Och jag hoppas jag inte har helt fel. Men vi får väl se när predikan är över. Det finns ju många saker man kunde prata om Mose naturligtvis, om hans liv. Och vi ska ta den här vinkeln in i hans liv som handlar om vägval. Om man då ser på den här bilden när han är prins och det här ska, vi låtsas att det här nu är Mose som är klädd som prins och styr och ställer som prins i Egypten. Hur kom han till den positionen? Det här är en söndagsskolläxförhör. Det vet vi ju alla. Det var ju så här att när han var riktigt liten, nyfödd, så fick den dåvarande farao för sig att alla de här hebreiska förstfödda, eller hur det nu var, skulle dödas. Och hans mamma och hans familj ville inte att lille Mose skulle dö, utan man valde då att göra en ganska radikal handling, så att säga. Man helt enkelt försökte lura systemet genom att göra i ordning en korg där man satte Mose och skuffa ut honom i Nilfloden, i vassen, eller vart han nu hamnade. Det vet vi ju i alla fall att han blev upplockad av den egyptiska prinsessan och upptagen i hennes hov, i hennes hus, och blev omhändertagen där. Det finurliga, och jag kan ju tänka mig så här att hans föräldrar blev ganska chockade över den utvecklingen. För jag tror ju att de hade satt honom ut i korgen kanske för att hoppas på att han skulle, när det här hemska mördandet var förbi, kanske de skulle kunna gå och plocka upp på honom igen och sen fortsätta som om ingenting skulle ha hänt. Men nu kommer den egyptiska prinsessan och förstör deras planer. Men nu var det ju så att hans stora syster Miriam hade följt efter. Ni vet ju allt det här, så jag behöver inte berätta kanske varenda detalj. Men poängen är ju det här att när han sen växte upp som prins så hade han sin mamma och sin syster som uppfostrare. Och när han är då som prins, en vuxen man, så har han de här två världarna inom sig. Dels den egyptiska kulturen, den egyptiska värdegrunden och liksom sättet att leva. Och han hade säkert en hel massa privilegier som inte hebreerna hade. Och samtidigt så visste han ju om varifrån han kom, vem som var hans familj, eller hur? För han hade ju Miriam där. Och jag kan tänka mig att det inte dröjde så många år förrän han förstod att hon var hans syster. Och han visste om sitt hebreiska arv och han fick lära känna också det folket, den tron de hade på Gud. Och liksom, han var en sån här blandning av att tro på Gud och vara en del av Guds folk, men samtidigt också han hörde om Josef och han hörde liksom om Jakob, om Abraham naturligtvis. Eller hur? Så han hade en del av det här i sig och så hade han en del av Egyptens visdom och makt. Och det är ju där han är just nu, liksom, en sån här ganska blandad person, eller hur? Som har lite, jag tänker mig att parallellen till våra liv är ju det att vi växer upp i ett ganska sekulärt och så här ett land och en västvärld som är ganska så här har sin egen kultur och sin egen värderingsgrund och sin egen liksom livsstil. Och så har vi den här kristna livsstilen, den kristna historien, den kristna undervisningen som vi alla har fått. De flesta av oss i alla fall. Och på något sätt så finns det ju lite den här blandningen i oss också, eller hur? Vi får liksom den här vetenskapliga perspektivet, så kallade, som utestänger Gud kanske. Och som sen har vi samtidigt också hört Gud är skaparen, Gud är den som har kommit och uppenbara sig Jesus och han har sänt den helige ande. Och vi lever i det här spänningsfältet mellan de här två världarna. Det kom till en punkt i Mose liv när han måste välja väg. Det blev till sist ändå för mycket för honom att leva i två världar. Han måste välja någondera. Och han hade börjat identifiera sig med hebreerna naturligtvis. Vi vet vad som hände. När han såg hur de egyptierna misshandlade hebreerna så blev han vred. Och jag tänker mig att han också hade vant sig vid att egyptierna, speciellt farao och hans soldater, de var vana med att använda våld för att uppnå sina syften. Själva orsaken till att han var i hovet var ju just det att så här, med makt och med våld så styrde härskarna över folket. Så det var ju det han också hade som metod, eller hur? Så när han blev arg så tar han egyptien som misshandlar hans bröder. Och så slår han ihjäl honom och gömmer honom i sanden. Det här var ju ganska otäckt. Och även om han kanske gjorde som en del egyptier gjorde, så hade han dåligt samvete. För vi vet ju sen att när han lite senare skulle medla fred mellan några hebreer, så fick han höra att de hade fått höra vad han hade gjort. Och vad gjorde han då? Han flydde. Så han hade valt sida, han hade valt väg att stå på hebreernas sida. Så försökte han göra någonting i linje med den här liksom, valet han hade gjort. Och så upptäckte han att nej, nu blev det helt fel. Det här jag kan inte fortsätta, de tror inte på mig och faraos soldater efter mig. Jag måste fly. Och så flyr han. Vart hamnar han då? Han hamnar ute i öknen. Han for österut. Han tog sig över Sinai halvön från Egypten och så kom han ner till andra sidan Sinai halvön till Akabaviken. Och där fanns det ett folk som hette Midjaniter. Och de var liksom avlägset släkt på något sätt. De var också ättlingar till Abraham, vilket ju många var folk runt omkring där. Och hur det nu var så blev han ju bekant där med lite folk. Han var herde. Han hade blivit herde, för det var ungefär det man kunde livnära sig på där, eller hur? Och så småningom så kom han in i en familj. Han gifte sig med Sipora, tror jag hon hette. Och hans svärfar hette Jetro. Och där bodde han i många år. Han bytte ut det egyptiska palatset till öknens tält. Och i och för sig, det var också ett yrke. Det var också en tillvaro som var helt okej. Han fick barn och han liksom hade en bra svärfar, visade ju sig dessutom. Så att de kom bra överens. Jetro var en vis man som kunde hjälpa Moses en senare i livet. Men visst var det ju liksom på något sätt hans val att stå vid hebreernas sida hade fört honom bort från det land där han hade vuxit upp, där han hade sitt folk. På något sätt så var det ju han var helt på sidan, tyckte han själv antagligen, men där fick han vara i 40 år och valla fårena åt sin svärfar. Och jag har bara tänkt så här att ibland så händer det ju också att vi hamnar bredvid det vi hade tänkt själva eller bredvid det som Gud hade tänkt. Men det fantastiska med Mose berättelse är ju det att han inte var övergiven av Gud. Det vet vi också, för Gud kom till honom. Så jag tror att han där hela tiden bad Gud om vägledning och hjälp och vishet. Men det var en annan sak som hände, eller två egentligen. Så medan han var där, istället för att vara i palatset och ha så att säga rinnande vatten och betjänter som servar honom, så försökte han, eller måste han lära sig att överleva i öknen. Så jag tänker ju så här att Gud var ju faktiskt ganska smart egentligen. Jag tror det var en del av Guds plan att utbilda Mose för att sedan kunna leda ett folk genom öknen i 40 år. Hur skulle de annars ha överlevt? Eller hur? Han visste var man skulle hitta vatten, han visste var det fanns gräs för boskapen. Han hade lärt sig att överleva. Och en annan sak som han också lärde sig under de här 40 åren, det var det att hans egen makt och eget förstånd och hans egen kraft var inte alltid det som var det bästa att använda, eller det var inte, räckte inte till helt enkelt. Det står om Mose att han blev en av de mest ödmjuka människor som fanns på jorden. Och det kanske också kommer fram när Gud sedan kom till honom och mötte honom med den brinnande busken, eller va? Och så säger Gud åt honom att han ska gå till Egypten för att befria hans folk. Så börjar han ju genast, nej inte jag kan inte där. De tror inte på mig och de är ute för att döda mig och jag kan inte tala. Han hade flera invändningar. Och Gud sa, nej men jag är med dig, jag kommer att hjälpa dig, du kommer nog klara dig. Och till sist så säger Gud åt honom, men låt Aaron prata för dig då, men du ska säga åt honom vad han ska säga. Och så på den vägen kunde inte Moses sedan mera säga nej. Jag tycker vi kan läsa de där ställena som står bara om den här händelsen när Gud uppenbarar sig för Mose i Midjans öken när han vallar fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. Och så drev han fåren till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Och då tänkte Mose, jag måste gå dit och se den underbara synen varför busken inte brinner upp. Och när Herren såg att han, alltså Mose, kom för att se efter, då ropade Gud till honom ur busken, Mose, Mose! Och han svarade, här är jag! Då sa Gud, kom inte närmare, ta av dig skorna, för platsen där du står är helig mark. Och han sa, jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet för han bevade för att se på Gud. Herren sa, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Därför har jag kommit ner för att rädda dem från egyptierna och föra dem ut ur det landet upp till ett gott och rymligt land, ett land som flödar av mjölk och honung, en plats där det bor kananéer, hetiter, amoreer, periseer, hiveer och jebusiter. Nu har ropet från Israels barn kommit upp till mig och jag har sett hur egyptierna förtrycker dem. Så gå nu, jag ska sända dig till farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Så det här var igen ett vägval. Mose försökte först komma undan. Han hade det ju trots allt ganska bra där ute. Han hade sitt stora tält, han hade sin fru och sina barn och sina kameler och sina getter och vad han nu allt hade. Och han var ju ganska rädd för att återvända dit i Egypten också eftersom han hade gjort vad han hade gjort. Så han hade all orsak att säga nej tack Gud, det här vill jag inte gå med på. Men å andra sidan så hade han ju också hört om Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och nu uppenbarar sig Gud för honom personligen och ger honom en personlig kallelse. Och här ser jag igen på något sätt en parallell med ditt liv och Mose liv. Det kommer en punkt, eller det kommer säkert flera punkter i våra liv när Gud kommer till oss för att säga: nu vill jag att du ska göra det här. Är du villig att göra det? Fast du är rädd, fast du inte tror att du kan, fast du har alla möjliga invändningar, så vill jag att du ska göra det här tillsammans med mig. För jag vill göra någonting speciellt och du ska få vara min talesman eller taleskvinna, mitt sändebud. Och då står vi inför valet som Mose också stod inför. Vad ska jag göra? Ska jag säga nej tack eller ska jag gå som han ber mig att göra? Okej, vi tar en liten paus i Moses historia, men vi kan ändå konstatera att han hade en hel del viktiga vägval. Och det här är också en sån här sak som berör oss ganska mycket. Det allra första han gjorde var att han måste välja mellan vem han egentligen var. Är han Egyptens prins eller är han en hebré? Någonting av den här identiteten, äktheten, vem han egentligen var, har med sanning och lögn att göra. Sen hade också hans etiska val kommer ju fram där när han ställde sig på Israels sida, eller hebreernas sida, men han använde våld för att uppnå ett syfte. Han gjorde val som fick konsekvenser i hans liv för lång tid framåt. Och det här får ju mig då att tänka på att vilka är de etiska valen som gör att vi får konsekvenser, goda eller onda, för lång tid framåt. Sen tänkte jag att han gjorde ju faktiskt ett geografiskt val. Han kunde ju ha farit österut, han kunde ha farit västerut, han kunde ha farit norrut om han skulle hitta en båt. Men han for österut, vilket ju hade sina naturliga orsaker att de här stammar från det hållet. Och det fanns en handelsrutt genom Sinai upp genom Palestina upp mot den bördiga halvmånen. Så det var ju lätt att följa den liksom vägen. Men visst hade det stor betydelse för honom att han valde att fara till Midjan. Det hade jättestor betydelse. Och jag tänker så här, för oss är det ju också så faktiskt. Jag tänker på er som är lite yngre än vi som redan har slagit ner våra bopålar. Det har enorm betydelse vad vi väljer. Var vi väljer att leva vårt liv. Och jag tänker så här att är det då bara hur det råkar sig? Var jag råkar få en studieplats? Var jag råkar få ett jobb? Var jag råkar... Eller är det någonting som jag kan be Gud leda mig? Att jag kommer på rätt plats också geografiskt. Därför att sen när vi är där, jag menar när man är ung så flyttar man runt allt möjligt. Men sen småningom ska man slå sig ner och satsa någonstans. Och det tror jag är en väldigt viktigt val som vi också behöver be Gud om vishet för. Eller hur? Ledning. Det positiva här, eller trösterika i Moses liv, var nog att han kanske inte egentligen planerade det här. Utan det blev ju så här. Men Gud kunde använda det som hände i hans vägval, fast de inte alltid var så genomtänkta, inte alltid var så att säga medvetna ens. Han valde ett yrke, han valde att bli fåraherde eller getaherde. Och det gav honom ett socialt sammanhang, det var en annan familj som också hade... Var herdar. Och det präglar ju hela hans liv. För det utbildar honom också för att bli en herde för folket, eller hur? Att ta hand om en jord. Han hade först kanske hundratals jätter att ta hand om. Sen fick han ta hand om 2 miljoner människor, eller hur? Det var lite uppvärmning där i Midjans öken och land. Men visst är det ju så här också. Det som vi väljer som vårt yrke... Det kommer att forma oss. Det kommer att göra någonting med oss. Vi blir en del av det här yrket. Och det, han, det präglar oss och det sätter oss i ett visst sammanhang. Och det liksom gör att vi som kristna också faktiskt behöver be att vad ska jag syssla med? Vad är liksom förenligt med Guds vilja i mitt liv? Vad kan bäst både bli bra för mig men också för dem som jag ska vara tillsammans med? Och vad kan på något vis ett yrke som också är i linje på något vis med Guds vilja och godhet och sanningen och allt det här. Så också det här yrkesvalet är egentligen ett vägval, eller hur? Sen har jag skrivit något familjeval. Det är också en ganska intressant grej, eller hur? För jag menar ju så att den som man väljer att leva med, när man föds så väljer man ju inte sin familj. Men sen när man blir vuxen så då väljer man faktiskt sin familj. Man väljer den man gifter sig med. Och sen får man barn som man kanske inte väljer längre, men de får man ändå välja att älska och ta hand om, eller hur? Men allt det där kommer att forma oss, eller det formar oss till dem vi blir, naturligtvis. Och jag menar, därför är också det valet ett väldigt viktigt val, åtminstone innan man gör det, att verkligen söka Guds hjälp och vägledning i det. Det som var väldigt viktigt för Mose, det var att välja. Ska han tro på Gud, den Gud som hans fäder hade? Alltså Abrahams, Isaks och Jakobs och hebreernas Gud. Eller ska han tro på alla de där egyptiska gudarna som han ju också hade blivit bekant med? Det var ett väldigt viktigt val. Det är de viktigaste valen som en människa kan göra. Vilken Gud ska jag tro på? Ska jag tro på den här Bibelns Gud eller ska jag tro på någonting annat? Det kommer att verkligen visa sig vart du hamnar, så att säga, med tiden. Det här påverkar livets inriktning enormt mycket. Och det sista som jag har här är kallelsevalet. Mose fick uppleva det här. Efter alla dessa olika förvecklingar så kom det han till en punkt där Gud kallar honom och säger: vill du göra det som jag vill att du ska göra? Och Mose han svarade till sist motvilligt och ganska ängsligt. Men ändå så svarar han: okej, jag går. Och så gick han till sin svärfar Jetro och så frågade han: är det okej att jag åker till Egypten och hälsar på mina bröder? Och Jetro säger: far i frid. Så att han hade massa val. Och jag menar, det här är vår kontaktyta också med Mose. Det är ju så här vi är vana att tänka på Mose ganska ofta. Det är endera Mose i vassen eller sen är det Mose på berget med stentavlorna, med lagens tavlor. Han fortsatte ju att vandra med Gud genom massa under och tecken, märkliga saker, svåra upplevelser men också fantastiska upplevelser. Så kom ju han ut med folket ur Egypten, eller hur? Och så småningom så slog de sig ner vid berget där Gud kallade upp Mose för att träffa honom. Och för att ge honom lagen, de 10 Guds bud som vi läser i Bibeln om. Och en massa andra lagar, det var ju inte bara de lagarna, utan det var många föreskrifter på alla möjliga plan i livet som Gud under den här vandringen, under livet i öknen, som Gud gav till Mose för att ge till folket. Och det var en lång väg innan Mose var beredd att ta emot den här uppenbarelsen. Om vi då tänker vad det här betyder för hela mänskligheten sedan dess. De här buden bekänner vi oss i Finland 2016 ganska långt till fortfarande. Att du ska liksom inte slå ihjäl någon, eller hur? Det fick Mose också lära sig. Du ska inte ljuga, du ska inte stjäla, du ska inte bära falskt vittnesbörd och så allt det här. Och det här har format hela västvärlden. Det som Mose fick av Gud har påverkat folk efter folk efter folk årtusenden långt efter det att han själv svarar ja till Gud. Och jag tänker så här, att vad är det som vi svarar ja på? Vad är det som du kan svara ja på som kan ha sån betydelse för så många människor långt fram? Det är klart att vi kanske inte har den effekten på hela historien som Mose fick ha. Men det finns ändå element av samma sak, att det har betydelse vad vi väljer. om vi väljer att gå vår egen väg eller om vi väljer att gå Guds väg. Och då menar jag ju liksom att ju fortare vi väljer att gå Guds väg, desto bättre, desto mera välsignelse kan vi bli till. Större hjälp för andra människor. Framför allt kan vi vara med och förverkliga det som Gud vill för mänskligheten på jorden. För hur skulle vi kunna göra det av egen kraft? Bara för att vi tänker att vi ska göra någonting gott så blir det inte gott. Vår kraft räcker inte till och våra metoder blir ofta fel. Vi behöver den där mötet med Gud. Vi kanske behöver den där tiden i öknen där vi blir lite ödmjukare. Och vi behöver kanske en Aaron och en Miriam som hjälper oss. Men oberoende var vi är någonstans i den här resan så ska vi ändå läsa lite mer här. När Mose var klar med sitt liv, närmar sig döden, så håller han ett sista tal till folket. Då har de vandrat tillsammans i 40 år. De hade kommit på gränsen till löfteslandet, men de kom inte ännu in. Men ändå så hade han ett tal där han förmanar och uppmanar folket och säger att ni har ett val. Ni har också ett val att välja Gud eller er egen väg. Livet, som han beskrev det, eller döden. Välsignelse eller förbannelse. Och han menar att det är bara hos Gud som du kan få uppleva liv och välsignelse. Och så säger han, välj då livet så att du och dina efterkommande får leva. Genom att du älskar Herren din Gud och lyssnar till hans röst och håller dig till honom. Det här betyder långt liv, det här betyder välsignelse, det här betyder att Gud kommer att vara med dig. Följande generation efter Mose, det var Josua, Josuas generation. Och Josua i slutet av sitt liv hade precis samma uppmaning och fråga, eller ska vi säga utmaning till folket. Ni måste välja livet eller döden, tjäna Herren eller tjäna några andra gudar. Och Josua han säger så här, ni måste välja, men jag har redan valt. Ni måste välja att frukta Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Och göra er av med de där gudarna som era fäder tjänade på andra sidan floden och i Egypten. Och så ska ni tjäna Herren. Men om ni inte vill tjäna Herren så välj idag vem ni ska tjäna. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Och så säger folket, nej men Gud har ju hjälpt oss så mycket, det är klart vi vill tjäna Herren. I den stunden var de absolut på den linjen. Sen vet vi att det gick både upp och ner med deras tjänande och deras dyrkande av Gud så att säga. Men just då var man helt på den här linjen. Vi hoppar vidare i historien. Bara snabbt här några saker från Jesu liv också. Han hade också ett val. Han hade ett val att komma ner till jorden, eller hur? Han kunde ha valt en annan väg. Men han valde att komma hit. Han valde att låta döpa sig. Han valde att låta sig ledas av anden. Han valde sig att gå faderns väg istället för den lättare vägen som djävulen försökte sälja in åt honom. Och han valde också korsets väg. Trots att det väckte ångest. Men han säger, ske inte min vilja utan din. Till sist så var han där. Jag vet att Jesus han valde lärjungar. Men det var ändå så här att de blev inte utvalda mot sin vilja. De visste kanske inte vad de blev valda till. Men det är under vägens gång så kom de till den här punkten. När Jesus säger, det var så här att Jesus hade undervisat och en del saker han sa var knepiga och svåra och hårt. Hårt tyckte folket. Det här kan vi inte lyssna på. Så de valde att gå bort från Jesus. Lärjungarna måste också välja väg. Och när alla andra övergav Jesus så då frågar Jesus till sist så här. När många av hans lärjungar drog sig undan och slutade vandra med honom. Då sa Jesus till de 12. Inte tänker väl ni också gå? Simon Petrus svarade honom. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Och det var där på något vis som Petrus formulerar. Att det är ju det här valet. Som vi har valt. Vi har valt att följa dig. Och vi har också förstått att det är på den här vägen som vi får del av det eviga livets ord. Vi tror faktiskt att du är Guds helige. Vi tror att du är Messias. Så hur ska vi kunna gå någon annanstans? Även om alla andra överger dig. Och det var ju hans attityd lite hela tiden. Även om han sen fick också testas och prövas. Och märkte att hans egen kraft var lite klen ändå. All right. En gång till det här. Vi har samma vägval som Mose. Vi måste också välja våra värderingar, vad vi följer, vad vi tror på, vad vi så att säga, låter styra våra val och våra tankar, våra attityder och våra handlingar. Vi väljer var vi bor, vi väljer vad vi jobbar med, ganska långt i alla fall. Vi väljer minst ett yrke vi utbildar oss till, vi väljer vem vi lever med, vi väljer vem vi tror på och till sist hamnar vi i situationen där vi måste välja. Ska vi göra det som Gud ber oss göra eller ska vi bara gå vår egen väg? Och det är riktigt, när man riktigt kokar ner det här så finns det tre alternativ. Ska jag välja allting själv och strunta i Gud? Det här är väl en ganska typisk finsk. Finskt vägval skulle jag ändå tycka. Tyvärr. Eller ska vi göra som en del kristna nog har ganska lätt för att göra. Att vi nog gör alla våra val själva och sen ber vi gode Gud välsigna det här. Eller hur? Och det är väl ändå bättre än det första, ska vi säga. Men det tredje alternativet är väl ändå på något sätt det som Mose till sist kom in i. Efter många om och men. Att han började fråga vad Gud vill. Han valde Guds väg och han valde att tro att också välsignelsen som vi nu alla vill ha skulle följa honom. Så nu är den här stora frågan till dig idag. Är du prinsen i Egypten? Som är där i den där världen med två världar som du försöker kombinera. Där du har det ganska bra, eller de andra minst du har det ganska bra. Är du prinsen i Egypten? Eller är du herden i Midjans land som han måste fly från både Gud och människor nästan? Eller du har liksom på något vis hamnat på ett ställe där du egentligen inte hade tänkt du skulle vara. Där du inte egentligen vill vara. Är du en herde i Midjans land? Då har jag ju goda nyheter åt dig. Där i Midjans land så kan Gud uppenbara sig. Eller hur? Om vi ska tro Moses berättelse. Att den har en parallell till våra liv. Så kan också Gud uppenbara sig för oss. Vare sig vi är prinsen i Egypten. Eller vi är herden i Midjans land. Så kan Gud börja tala i våra liv och leda våra liv. När vi vänder oss till honom. Och det sista då här som Moses sedan blev ett språkrör, Guds talesman, den som hade ett bud, eller flera, från Gud, eller hur? Och jag tänker så här, visst vill vi att våra liv ska ha betydelse, en positiv betydelse, i Guds rike, i historien, i våra egna familjer och i våra egna sammanhang, så har vi ändå en längtan efter att det ska bli något bra, eller va? Och jag menar då att följer vi Mose exempel och tror att det här är på något vis allmängiltigt också för oss idag, så är det Guds väg som också för oss leder till stor välsignelse. Skulle han ha fortsatt som prinsen i Egypten så skulle han aldrig ha befriat folket. För då skulle han ha haft det så bra där i palatset så han skulle ha sagt, ja men det är ju något fel, nu går det ju att leva så här också, är det god mat och så vidare bortåt. Fina köttgrytor har de ju här i Egypten. Vad ska vi nu klaga? Varför ska vi nu fara dit i den där öknen dit? Nej, nej. Det kunde han ha sagt. Eller skulle han ha varit nöjd med sin tillvaro som herde. Så skulle han ha sagt, ja men här har jag min familj. Och jag känner de här ställena. Här vet jag precis hur mina getter ska få vatten och gräs. Att det är så farligt att fara dit. Dit som Gud vill att jag ska fara. Och vi ställs ju inför de här valen vi också. Var vi än är. Så att, det är väl det som jag ville bara säga idag. Att vi alla har vägval. Och jag hoppas att vi gör som Mose. Om det sen tar 80 år eller 40 år eller 10 år eller 20 år. Att vi tar rutten från palatset till via Midjan. Men sen hamnar in i Guds vilja och plan för våra liv. Och vi kunde tala en predikan till sedan om det här med hur han fick då sen också uppleva Guds hjälp och vägledning och välsignelse och samtidigt ett enormt motstånd, eller hur? Prövningar och omöjliga situationer, eller hur? Allt från farao och, och hans soldater till Röda havet, till öknen utan mat och vatten. Det var ju helt omöjliga saker. Men han visste vem han hade mött. Han visste att han hade mött Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och då tänker jag så här, är det kanske det vi behöver be om? Att vi ska få vår brinnande buske upplevelse. Om inte vi har haft den än. Eller att vi ska våga gå vidare från den om vi har haft den. Och att vi ska få uppleva att Gud talar in i oss. Att det här är min väg för dig. För jag menar, det här tror jag stämmer om vi sedan är 90 år. Eller om vi är 19 år. Vad är 14? Ja, vi har spännvidd här i församlingen idag. Oberoende vilken ålder vi är, vilken livssituation vi är, så har vi ju en sträcka framför. Och idag kan vi välja riktningen på den vägen vi går från och med idag. Och därför så menar jag att det här är ett viktigt möte. Det här är ett viktigt budskap till och med. Det här är en viktig kallelse till dig att säga ja till Gud. Ska vi be. Tack Jesus Kristus att du valde den väg som du gick. För att vi skulle få höra om frälsningen. Att vi skulle få ta emot dig i våra liv. Att vi skulle få det eviga livet. Herre, jag tackar dig också för Mose exempel. Att han till sist, Herre, leddes av dig och fick möta dig. Och fick gå på den väg som du hade stakat ut för honom. Nu ber jag bara att vi också ska få i våra egna liv, Herre, göra ett nytt vägval. Eller ett vägval också idag. Ändå att vi fortsätter på den vägen som vi redan går på. För vi vet att vi går med dig i rätt riktning. Men om det är så att vi upplever att vi är inte där du vill ha oss. Vi går inte på den vägen åt det hållet som du har pekat att vi ska gå. Herre, då ber jag att vi idag ska besluta oss och välja, Herre, att gå dit du vill. Och jag ber Jesus att vi ska få mod. Och att vi ska få hjälpa varandra, av familjen. Av våra vänner, av församlingens stöd. Herre, att göra det som vi är rädda för. Men därför att vi vet att det är din vilja med våra liv. Så jag ber Herre att var och en som är här ikväll. Verkligen ska få säga ja till dig. Ja till din väg. Ja till din närvaro. Ja till din andes vägledning. Tack Jesus för att vi får överlämna oss själva och dig idag. Helige Ande, tala fortsättningsvis genom det här ordet som vi har delat med varandra idag. Låt det här få leva i våra sinnen och minnen hela veckan så vi blir påminda om att välja din väg. Det ber jag om i Jesu namn. Amen.